Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Vi fortsätter att gå igenom Kitab Sahih Bukhari, och det här är den fjärde lektionen i kapitlet om fastan. Och vi kommer då att börja tala lite grann om suhur, att äta den tidiga frukosten innan fastan. Kapitel 17. Bab qawlun nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yamna'annakum min suhurikum adhanu bilal. Kapitel om profetens uttalande alayhi salatu wassalam: låt inte adhan, Bilals adhan, hindra er från att äta suhur. Och han nämner där hadith ibn Umar radiyallahu anhuma och Al-Qasim ibn Muhammad från Aisha, att de sa Bilal brukade göra adhan på natten. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kulu washrabu hatta yu'addina ibn Maktum. Ät och drick fram tills det att ibn Maktum gör adhan. För han gör bara adhan då fajr har gått in. Och så sa Al-Qasim att det var inte så speciellt långt, det var inte ett speciellt långt mellanrum mellan Bilal och Ibn Maktums adhan, mer än vad en person då kunde gå upp, alltså de kunde byta plats. Ja. Så man är alltid van att säga att hadithen är sahih, men fast, behövs inte. Det är sahih Bukhari, mashallah, allting är sahih. Ja. Här så vill då författaren klargöra att man ska eller har rätt att äta fram tills den riktiga adhan, tills det att fajr slår in. Och det finns ju två fajr, fajr al-sadiq och fajr al-kadhub, den falska fajr och den riktiga fajr. Och är man ute på landet där det är kolsvart så kan man få för sig att fajr har gått in, men det kallas för den falska fajr som kommer lite innan. Och sen strax nära in till så kommer då den riktiga fajr. Och vad var det man gjorde då på profetens tid alaihissalam? Man gjorde två stycken adhan till fajr. Eller två stycken adhan. En på natten, kanske en halvtimme innan fajr. Och en då fajr gick in. Och den första adhan gjordes av Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu brukade göra den första adhan som var på natten. Vad är syftet med den första adhan som är på natten? Då är det egentligen inte, man inte ber fajr, och vad är syftet med den adhan?
Att väcka människorna.
Till vad?
Qiyam.
Att väcka människorna till qiyam. Taib, och om de redan är vakna?
Påminnelse.
Att de kanske ska göra witr. Att avsluta nattbönen, om de redan står och ber. Och också väcka människorna till någonting annat viktigt som vi talar om. Till att äta suhur om de vill fasta. För ligger man och sover och man väcks av den riktiga adhan, så får man ju inte äta. Utan då är det ju bara att låta bli. Så den här adhan som då görs innan fajr är sunna. För att väcka folket till nattbönen eller witr, eller till att äta suhur. Och profeten al-Islam säger då att vi inte ska sluta äta och dricka på grund av Bilals adhan, för han gör adhan på natten, till skillnad från Ibn Maktum som var blind och gjorde endast adhan al-fajr på beordring av att fajr har gått in. Så när han gjorde fajr, då var det fajr på riktigt. Ja. Och de lärde nämner att det var ganska nära in till dessa adhan, och att Bilal radiyallahu anhu brukade gå upp på en på ett hus i Medina. Det var en kvinnas hus från Ansar, och gjorde adhan på hennes tak. Och sen gick Abdullah ibn Maktum upp och gjorde adhan på samma tak. Och de lärde har detta som bevis på att det är sunna att göra adhan från en hög plats, så att rösten ska höras längre. En fråga. Är detta ett bevis på att det är sunna att bygga menarat på moskén?
Nej.
Så att ljudet når ännu längre. Ja, det finns lite olika åsikter där. Och definitivt så har menara, alltså bönetonen, vad kan man säga? Minareterna. Det fanns inte på profetens tid, utan moskéns tak var ju platt liksom. Men de som då sen började bygga minareter säger att det här är det syftet, att man ska gå upp där och göra adhan eller sätta högtalare där så att ljudet sprider sig. Vissa säger det är bidah, inte tillåtet. Andra lärda säger att det är rekommenderat baserat på dessa bevis. Och andra lärda säger att det är okej. Det är okej. Och det som Sheikh Uthaymin brukade säga var att om man bygger dessa minaret så ska de inte byggas från pengarna, waqf-pengarna som man har samlat in till moskén, för att det faller in under slöseri. Då en minaret kan kosta flera hundratusen och kanske i Sverige kanske flera miljoner att bygga. Och det är inte en plats av bön och det är inte, alltså den har inget speciellt jätteviktigt syfte annat än att den kanske är fin. Så att om någon ska bygga en minaret så ska pengarna tas för någonting annat. Någon annan person får ge till det. Det är syftet. Men idag är det väldigt enkelt. Man kan sätta högtalare på taket till moskén. Man kan ha en liten mast eller stolpe vid moskén. Och ha högtalaren där uppe. Så uppnår man samma syfte. Wallahu a'lam. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab ta'khir as-suhur. Kapitlet att skjuta upp suhur. Och i vissa nusach, i vissa manuskript står det bab ta'jil as-suhur. Kapitlet att påskynda suhur. Kapitlet att påskynda suhur. Eller kapitlet att fördröja suhur. Och båda är korrekta som vi kommer att förklara. Yani, det är sunna att förskjuta och, yani, vad kan man säga, försena suhur så långt man kan in till fajr. Att äta suhur så nära fajr som möjligt. Till exempel om fajr är klockan 3 på natten, så är det då sunna att äta 10:00 i 3, 14:15 i 3, så att man äter in till suhur så nära som möjligt. Det är det som är sunna, som har nämnts i många hadither. Ja. Och man kan också säga att det är sunna att skynda sig till suhur. Att skynda sig, yani, för att sahaba gjorde salah och dua på natten och yani fick avbryta den och skynda sig för att hinna äta suhur. Det är också ett annat, man kan vända på det på det sättet också. Men alla kulihal, det är då sunna att äta suhur så sent som möjligt. Ja. Vet ni skillnaden på suhur och sahur? Suhur med damma. Damma. På sin. Suhur och sahur. Med fatha. Vad är skillnaden? Vad är suhur?
Suhur
är
det du förklarar precis när man äter precis innan fajr. När man har nya.
Det är tiden, tiden eller?
Nej. Måltiden.
Ja. Mm. Måltiden är sahur.
Sahur med fatha är själva maten som du ska äta till suhur.
Precis. Sahur är maten du äter till suhur. Och suhur är tiden. Eller själva gärningen. Och det kommer från ordet sahar som då betyder den sista delen av natten. Precis innan fajr. Och det ordet nämns ofta i Koranen. Suhur. Eller sahar. Yani den sista delen av natten. Vissa ulema har begränsat det till den sista sjätte delen av natten och så vidare. Men alla alim, alla kulli, hade den sista delen av natten. Ja. Och författaren nämner här i detta kapitel hadith Sahl ibn Sa'd. Han sa, jag brukade äta suhur med min familj och sedan så skyndade jag mig för att hinna med sujud med profeten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Och denna hadith har också berättats. Han sa här, jag brukade äta suhur med min familj och sen så skyndade jag mig så att jag hann med sujud med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vad menas här med att han med sujud? Han hann med sujud.
Att han skyndade sig till för att be jama'a med profeten sallallahu alaihi wasallam och han kom för sent.
Så ordet sujud används som en synonym till vad?
Salah.
Till salah. Varför?
ذكر جزء منه وأراد كله.
ولماذا اختار السجود ولم يختار غيره؟ لأن السجود أفضل شيء في الصلاة. نعم. Profeten عليه الصلاة والسلام eller de sa här att sahaba använde ordet sujud och talade om fajrbönen och beskrev fajrbönen och de sa sujud. Och man kan göra så på arabiska att man beskriver någonting, en hel sak med att nämna en del av den. Och de valde en del av den, vilket är sujud, för att sujud är den bästa delen av salam. Hej. Ja. Och den här hadithen bevisar ju också att den här mannen yani åt suhur in i det sista, för att han var tvungen att skynda sig till bönen. Hej. Och det här är viktigt, jag ihåg. Varför? För att det finns de som påstår att man inte ska skjuta upp suhur, utan att man ska ha som ett avbrott som kallas för imsak. De säger att man får äta typ till en kvart eller halvtimme innan fajr och sen ska man sluta äta för att vara på säkra sidan. Och det här är en bid'ah, det här är en innovation i islam som strider mot dessa hadither klart och tydligt. Och ingen av haditherna, ingen av sahaba har sagt att det här är någonting rekommenderat. Utan bevisen är klara och tydliga på att det som är sunna är att skjuta upp suhur så mycket som möjligt. Till och med att profeten Muhammad alaihissalam sa, om ni har vatten i handen, dryck i handen, och de gör adhan till fajr, så sa han, ni ska inte ställa ner koppen eller glaset tills ni har tagit det ni vill ha av glaset. Så rent hypotetiskt, du sitter här i ramadan, de gör adhan, du har vatten i handen, drick, du får dricka och de gör adhan. Kapitel 19. Bab qadr kam baina as-suhuri wa salat al-fajr. Kapitlet ungefär hur långt ska det vara mellan suhur och salat al-fajr. Där nämns hadith Anas från Zaid ibn Thabit som sa att vi åt suhur tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen ställde han sig upp till bönen och vi frågade, hur långt var det mellan adhan och suhur? Då så svarade man, ungefär 50 aya. Ungefär tiden det tar att läsa 50 aya, 50 verser från Koranen. Ja. Här så berättas det då från Anas att han frågade Zaid ibn Thabit som var en av fuqaha, en av de kunnigaste av sahaba, som då sa att han åt suhur tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den här hadithen bevisar också att det är sunna att äta suhur tillsammans och att bjuda folk på suhur. Det vanliga är att man bjuder folk på iftar, eller hur? Men det är också sunna att bjuda folk på suhur. Och här var det profeten alaihissalam som bjöd sahaba på suhur. Och det berättas också i Musannaf ibn Abi Shayba från Ibn Abbas. Han sa att Umar radiyallahu anhu bjöd mig på suhur. Umar bjöd mig på suhur. Ja. Och Sheikh Uthaymin säger också här i förklaringen att hadithen bevisar att det är tillåtet att en person delar sin suhur med någon annan. Och den bevisar också profetens karam alaihi salatu wassalam, hans generositet och givmildhet. Och hadithen bevisar också att det är rekommenderat att skjuta upp suhur, för att det var bara ungefär tiden det tar att läsa 50 aya mellan suhur och yani salah. Ja. Så här finner man att sahaba åt suhur tills adhan, och så gjorde man adhan Och vad var tiden som det då var mellan adhan och iqama? Tiden det tar att läsa 50 ayah. 50 långa ayah, 50 korta ayah, 50 mittemellan ayah. Vad säger ni? Mittemellan. Ja. Om det nämns 50 på det här sättet, då säger ulema, är ni lagom långa ayah. Så jag tror jag hörde Sheikh Abdulaziz al-Rajihi, han sa 20 minuter, en kvart kanske. Någonting sånt blir det. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Det var att araberna, som på den tiden då inte hade klockor som vi har, brukade använda såna här exempel. Till exempel tiden det tar att mjölka en ko. Tiden det tar att göra si och så. Och så vidare. För folk förstod att det tar ungefär en kvart eller 20 minuter att mjölka en ko. Det tar nästan alltid lika lång tid till exempel. Så man använder det här som exempel när man talade. Men här finner vi sahabas mån i att dyrka Allah. Att de använder detta som exempel. Att khalas, det är ma'ruf, i tiden det tar att läsa 50 ayah. Istället för att nämna de här dunya sakerna. Och vissa ulema nämner också att det här var bevis på att det här var det som de gjorde den här tiden. I tiden för fajr satt man och läste Koranen. Subhanallah. Allah musta'an. Nästa kapitel. Bab barakati suhur min ghayri ijab. Kapitlet att det är baraka att äta suhur, men det är inte obligatoriskt. För att profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba wasalu, de gjorde wisal och utan att nämna suhur. Tayyib. I detta kapitel 20, så nämner Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala då att själva bestämmelsen, är det sunna eller wajib att äta suhur? Viktig fråga, eller hur? Om man säger att det är wajib, då har man synd på sig om man inte äter. Och det händer ju ibland att man kanske inte orkar äta, eller man hoppar över suhur och så vidare. Då har man syndat om man håller åsikten att det är wajib. Men majoriteten håller åsikten att det är sunna. Sheikh Albani, Allah yarhamu, nämner att det är rekommenderat vid ijma' ulema, en konsensus hos de lärda. Konsensus att man då, att det är sunna att äta suhur och inte wajib. Jag tror att det finns någon udda åsikt som säger att det är wajib, men alla andra är korrekta då att det är sunna. Och författaren nämner här hadith Abdullah, att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde al-wisal. Och folket gjorde al-wisal tillsammans med honom, och då det blev svårt för dem så förbjöd han dem. Och de sa till honom, innaka tuwasil, du gör al-wisal. Och då så sa han, jag är inte som er, Allah matar mig och ger mig dryck på dagen. Vad är al-wisal för någonting? Undrar ni säkert. Al-wisal är att man fastar 2 dagar i sträck utan att äta. Eller ännu mer. Yani när det är iftar, du äter inte. Och du väntar och fastar nästa dag. Wisal kan också vara att du fastar fram till fajr. Och äter suhur och sen gäller nästa dag. Det är också wisal. Och profeten alaihissalam förbjöd al-wisal. Han förbjöd al-wisal. Och ulema nämner här att det här förbudet är lil-karaha. Yani det är ogillat. Inte att det är haram att göra al-wisal. Varför? För att profeten alaihissalam gjorde al-wisal. Och det är från hans khasais. Yani hans unika former av dyrkan. Det fanns vissa saker som han gjorde som sahaba inte gjorde. Som att det var wajib för honom att be qiyam al-layl varenda natt. Det var inte wajib för någon annan från umman. Samma sak, profeten alaihissalam gjorde al-wisal. Fastade ibland flera dagar i sträck utan att äta. Och sahaba radiyallahu anhum var så måna om att ta efter och följa profeten Muhammad alaihissalam att de också ville göra det. Men då sa han, gör inte det. Gör inte det, för att ni är inte som mig. Allah matar och ger mig dryck på dagen. Taib. Så vad menas med att Allah ger mig mat och dryck på dagen? Vissa ulema sa det här betyder att Allah matar honom från paradiset. Att Allah alltså fyller hans kropp med mat och dryck från paradiset. Men den här åsikten stämmer inte. Varför? För om Allah skulle mata honom från paradiset, då skulle han inte vara fastande. Då skulle han vara ätandes, eller hur? Så den åsikten är inte riktigt korrekt. Utan Allah, det kanske är mer korrekta. Han säger här Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Han säger den bästa förklaringen på detta är att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom den här styrkan i hjärtat och gjorde honom upptagen med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta var som en ersättare för mat och dryck. Och han säger att denna höga nivå är en nivå som väldigt få människor kan nå. Utan det är en nivå som är för sändebuden, alayhi salatu wassalam. Eller för sändebudet, alayhi salatu wassalam. Och då säger Sheikh Uthaymeen, det är som att han säger, jag får mat och dryck genom det som finns i mitt hjärta vid ta'alluq billah, att det är fäst vid Allah subhanahu wa ta'ala, och att jag sysselsätter mig med att minnas honom. Yani detta är det som Allah matar honom. Det har också nämnts i en annan hadith, någonting liknande, att folk kommer att bli mätta på dhikr. Vad är det för hadith? Ingen som kommer ihåg? Ingen som kommer ihåg?
Det
är närmare domedag. Nej, ja, när Dajjal kommer och Isa och muslimerna blir omringade uppe på berget, de har ingen mat, då nämndes i vissa hadith att det de kommer att för, yani, mätta sig på är dhikr. Subhanallah. Ja. Sen så nämner författaren hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Ät suhur, för sannoliken så finns det baraka i suhur. Nah. Och denna hadith är känd, den har ni alla hört flera gånger. Tasahharu. Nah. Och här så säger då profeten alaihissalam att vi ska äta suhur för att det finns baraka i suhur. Vilken form av baraka? Man kan säga att det finns en baraka när det kommer till belöning och en baraka när det kommer till världsliga saker. Och Ibn Hajar rahimahullah i Fathul Bari nämner många olika former av baraka som de lärde har nämnt, som man får i att äta suhur. Till exempel, kanske den största barakan är att man följer profeten Muhammeds exempel sallallahu alaihi wasallam. Det är barakan. Att göra det som profeten gjorde alaihi wasallam. Eller hur? Det är barakan. Och det räcker som barakan. Allt som profeten gjorde alaihi wasallam är bäst. Och gör man det som han gjorde, då är man inshallah mubarak. Den andra barakan är att man har accepterat profetens påbud alaihi salam. Att man följer honom som exempel och att man gör det han har beordrat. Det tredje, att man går emot Ahlul Kitab. Man går emot Ahlul Kitab. För att när Ahlul Kitab fastar så äter de inte suhur. Eller de åt inte suhur idag, Allah, eller om de ens fastar. Men förr i tiden i alla fall, deras fasta var att de inte åt suhur. Och profeten a.s. han sa faslu ma bayna siyamana wa siyami ahli al-kitab aklatu suhur. Skillnaden mellan våran fastan och ahli kitabs fastan är att vi äter suhur. En hadith som är sahih. En annan baraka är det som han nämns i hadithen, att Allah subhanahu wa ta'ala och al-malaika yusalluna ala al-mutasahhirin. De sänder, yani, frid över de som äter suhur. Yusalluna, yani, som vi alla, när vi säger salat och salam över profeten alaihi salam, att Allah subhanahu wa ta'ala gör salat över de som äter suhur. Och vad menas med det? Att Allah ger rahma och förlåtelse. När Allah gör salah, då säger ulema, det betyder rahma och al-maghfira. Över dem som äter suhur. Och änglarna ber också om att Allah ska ge dem rahma och förlåtelse. Mashallah. Och den här hadith finns också i Tabarani. Och den är också autentisk. Som har en annan färda som Ibn Hajar nämner. Som man aldrig skulle kunna tänka på. Han säger baraka i suhur är också för att det skyddar dig från dålig karaktär som uppstår av hunger. När man inte äter så blir man tjurig och grinig. Och det är dålig karaktär. Och islam förbjuder dålig karaktär. Uppmanar till god karaktär. Subhanallah. Djupt eller hur? Han säger att det också baraka för att personen som vaknar för att äta suhur vaknar i en välsignad tid där dua är besvarad. Och det vanligaste är att personen som vaknar för suhur också gör någon form av dua och dhikr. Och det är också baraka. Det är också baraka för att man när man vaknar så kan man också göra sin nia, sin avsikt. Vilket är ett villkor för fastans acceptans. Det är också baraka för att man kanske kommer att bjuda någon annan på mat. Och det är baraka. Som vi nämnde tidigare, att du kanske äter suhur tillsammans med någon annan. Och speciellt i fattiga länder där du vet att det kanske finns fattiga framför huset och så vidare, utanför moskén. Så är det mycket lätt att man tar med sig lite suhur och delar med sig. Och det är också baraka. Det här är några nyttor med att äta suhur. Och inte bara det. Kanske det viktigaste också att suhur stärker dig. Och underlättar för dig att fasta. Fasta är ett mål. Dyrkan. Och vad som hjälper oss och underlättar för oss att uppnå dessa mål är också någonting rekommenderat i islam. Så om det blir lättare att fasta och du fastar bättre med suhur, alltså då är det bättre. För det hjälper dig att klara av fastan. Och speciellt vi som har otroligt långa dagar. Många tar lätt på det här. De kanske äter klockan 12 och säger jag orkar inte äta. Jag är inte hungrig. Jättevanligt att folk säger men jag är inte hungrig, jag kan inte äta frukost. Profeten alaihissalam han sa tasahharu walau bi jur'ati ma. Ät suhur om det så är en klunk vatten. Taib. Och han sa också ni'ma suhur al-mu'min at-tamr. Vilken perfekt suhur det är för den troende att äta dadlar. Här har ni några tips. Dadlar är bland det bästa suhur du kan äta. För dadlar innehåller allt man behöver för att överleva. Om ni läser, googla, vad innehåller dadlar? Listan är otroligt lång. Är det fibrer, kolhydrater, proteiner, vitaminer, järn, allt möjligt. Du blir helt förvånad. Är det inte så att profeten Al-Islam brukade leva på dadlar? Ibland gick 2 månader och han levde på vad? Dadlar och vatten. Du kan överleva på det, för det innehåller allting. Så när du äter dadlar, det har den här effekten att den upplöses sakta i kroppen. Och räcker hela dagen, det ger energi hela dagen när du fastar. Så jättebra att man käkar dadlar till frukost. Och lite vatten också. Ja. Vi går vidare till kapitel 21. Bab idha nawa bin niya. Bab idha nawa bin nahari sawman. Kapitlet om man gör sin avsikt att fasta på dagen. Nu kommer författaren att börja tala om avsikt. Eller i detta kapitel talar han då om avsikt när man fastar. Och det är en shart, ett villkor att ha avsikt när man ska fasta. För profeten al-Islam har sagt innamal a'malu binniyat. Att gärningarna görs med en avsikt. Så man måste ha avsikt om man ska fasta. Men frågan är, när ska man göra avsikt? Kan man göra avsikt före fajr? Kan man göra avsikt i början av ramadan? För hela ramadan, en avsikt? Eller måste man göra 30 avsikter? Alltså en varje natt? Eller kan man göra avsikt mitt på dagen? Som han här säger i kapitlet. Kapitel den som ska fasta och göra avsikt på dagen. På dagen. Nej. Dessa frågor kommer vi gå igenom nu inshallah. Han berättar här att Umm Darda radiyallahu anha sa att Abu Darda sa: har ni någon mat? Alltså, har du någon mat hemma? Om jag sa nej, så sa han: då är jag fastandes idag. Och samma sak gjorde också Abu Talha och Abu Huraira och Ibn Abbas och Hudhayfa. Att de, om de inte hade mat på morgonen, så gjorde de avsikt och fastade den dagen. Ja. Och han berättar också här från Salama ibn al-Aqwa att profeten sallallahu alaihi wasallam skickade en man för att ropa ut bland folket Yawmul Ashura, dagen av Ashura, att den som har ätit ska låta bli att äta och börja fasta, och den som inte har ätit ska inte heller äta, yani han ska fasta. Och det här var i början av islam, som vi sa, då Allah inte hade föreskrivit att fasta i Ramadan, utan folk, sahaba fastade i Ashura. Kommer ni ihåg att vi nämnde det i början, första dersen? Och vissa ulema sa att det var wajib, det var obligatoriskt i början av islam att fasta Ashura. Men många sa också att det var rekommenderat. Men här är då en hadith som nämner att när det var Ashura, så sa profeten al-Islam att ni som har ätit, låt bli att äta, fasta resten av dagen. Och ni som inte har ätit, ät inte. Och fasta idag. Och det här sa han på dagen. Så att de då skulle göra sin avsikt mitt på dagen för att fasta den dagen. Ja. Så. Då har vi lite åsikter här beträffande detta med avsikt. Och de lärda har då olika åsikter i den här frågan. Och inshallah, slutsatsen som många av våra lärda har är att de skiljer på obligatorisk och frivillig fasta. De skiljer på obligatorisk och frivillig fasta. Och de säger att obligatorisk fasta måste man ha avsikt för innan dagen. Du kan inte göra nya att fasta, obligatorisk fasta, mitt på dagen. Utan du måste göra nya innan. Så som profeten sa alaihi wasallam: men lam yajma siyam min al-layl fala siyam lahu. Den som inte gör sin avsikt på natten har ingen fasta. Så den som inte gör nia att fasta på natten innan kommande dag har ingen fasta. Och den här hadithen nämns av vissa ulema som autentisk, och andra ulema nämner att det är en mawquf, det är ett uttalande som kommer från sahaba. Men även om det kommer från sahaba, så säger de inte sånt här utan att ha hört det från profeten alaihi wasallam. Och det är det som majoriteten av ulema är på, att man då måste göra nia innan fajr. Man måste göra nia innan fajr. Man kan inte göra nia för till exempel Ramadan på dagen. Eller att du ska ta igen en dag av Ramadan. Och du vaknar klockan 12, du säger: idag mashallah, jag kan fasta. Jag är skyldig en dag för Ramadan. Det funkar inte heller. Utan att ta igen en dag för Ramadan är en obligatorisk dag. Då måste du göra nia innan. Men om det är en fasta som är mutlak, generell, ja, idag är det måndag, så jag vill fasta idag. Eller bara fasta. Så kan man göra avsikt mitt på dagen. Som det också har nämnts i Sahih Muslim från Aisha radiyallahu anha, att profeten a.s. kom hem och han sa: finns det någon mat? De sa nej. Då så sa han: då fastar jag. Då fastar jag. Samma sak som här nämndes från Abu Darda. Så att det här bevisar att man kan starta frivillig fasta mitt på dagen. Vissa ulema nämner att det måste vara innan dhuhr. Om du ska få för dig att fasta en dag, så måste det vara innan dhuhr. Men ja, det finns inte något konkret bevis på det heller. Andra ulema nämner att det kan också vara efter dhuhr. Men det finns vissa villkor som Sheikh Uthaymeen nämner. Och det är att om du ska spontant fasta en dag utan avsikt dagen innan, alltså en frivillig fasta, så ska du inte ha ätit den dagen, och du ska inte ha druckit, och du ska inte ha haft intimt umgänge. De här tre sakerna är en förutsättning för att kunna fasta frivilligt den dagen. Ja. Så förstår ni nu?
Inte ätit från fajr. Precis, från fajr.
när man måste göra nia på natten. Till exempel, hypotetiskt, om vi säger att nu är vi i Ramadan till exempel, och imorgon är det ju en dag av fasta. Då ska vi göra avsikt på kvällen. På kvällen, på natten, innan fajr gör vi avsikt. Innan de gör adhan för fajr. Och då nämnde Sheikh Uthaymeen till exempel en person som sover efter asr och vaknar efter fajr. Ja? Han missar hela natten, eller hur? Han somnar innan maghrib och vaknar efter fajr. Och han har gjort nia. Att hans fasta inte är korrekt. Men här blev jag också påminn om den andra frågan. Och det är, måste man göra nia varje dag eller räcker det med att göra nia i början på Ramadan? Alltså, om de säger imorgon är Ramadan, du säger khalas. Jag gör nia nu att fasta i 30 dagar eller 29 dagar. Eller måste jag göra nia varenda natt? Vad säger ni? Det finns olika åsikter. Det säkraste är att man gör varje natt. Men det som Sheikh Uthaymeen Rahimahullah nämner är att han håller den starkaste åsikten är att det räcker om du gör en nia för Ramadan. Alltså i Ramadan kallas gör en avsikt. Varför? För de här 30 dagarna sitter ihop. Och det blir som en dyrkan. Som kanske en salam med flera rakat. Du behöver inte göra nia varje rakat utan en. Det sitter ihop. Men om du avbryter din fasta. Med till exempel att du reser. Eller du är sjuk. Och inte fastar. Och sen påbörjar din fasta på nytt. Då måste du förnya din nia. Om man är på den åsikten. Men det säkraste är att man gör nia varje natt. Och det är det vi gör också. Till exempel, nia är inte att man säger ah, imorgon ska jag fasta. Nia är att du går upp 2 på natten och äter frukost. Yani, vilken av vem av oss går upp 2 på natten och äter frukost i vanliga fall? Ja? Vem av oss åt frukost idag klockan 2 på natten? Ingen. Så vad är det som gör att vi går upp och äter frukost 2 på natten i Ramadan? Det är att vi ska fasta. Det är en avsikt i sig själv. Förstår ni? Så man behöver inte ha wiswas att om jag inte har haft någon avsikt. Det är avsikt. Du ställer väckarklockan på att äta suhur. Det är avsikt. Om du försover dig, kallas, du har gjort din avsikt när du ställde väckarklockan. Okej? Okay? No. Nästa kapitel. Kapitel 22. Bab as-sa'im yusbihu junuba. Kapitlet om en person som påbörjar sin fasta i ett tillstånd av janaba. Vet ni alla vad janaba är för någonting? Janaba är det stora orena tillståndet som man kan befinna sig i. Det finns 2 orena tillstånd. 1, där man till exempel har tappat sin vudu och behöver förnya sin vudu. Taib. Det kallas för det lilla orena tillståndet. Det lilla. Och sen har vi det stora orena tillståndet. Och det är då mannen eller kvinnan har fått sexuell utlösning. Eller man har haft umgänge. Eller kvinnan har blivit ren från sin period. Då måste man göra ghusl. Man måste tvätta hela kroppen. Okej. Okay. Så det här kapitlet handlar om. Kan en person påbörja sin fasta i ett tillstånd av janaba? Hänger ni med? Förstår ni frågan? Till exempel. Han vaknar upp. Och han behöver göra ghusl. Han kanske hade en våt rum eller han var med sin fru. Och det är adhan. Han hann inte äta. Det är adhan. Eller det är 5 minuter kvar. Han hinner precis äta eller han hinner duscha. Vad ska han göra?
Äta.
Han äter. Och även om fajr går in och han är i detta tillstånd så är hans fasta korrekt. Hans fasta är korrekt. Taib. Och det här är det som alla bevis tyder på. Som vi kommer att nämna inshallah ta'ala. Ja. Och det är också viktigt för till exempel kvinnan. Om hon blir ren från sin period en halvtimme innan fajr. Eller 10 minuter innan fajr. Då kanske hon säger, men jag kan inte fasta, jag hinner inte duscha. Eller hon äter frukost och sen fajr kommer in och hon har inte duschat. Alltså, du kan duscha efter fajr. Det viktigaste var att din period slutade innan fajr. Och samma sak, en person som hade intimt umgänge precis innan fajr. Och äter frukost och duschar efter fajr, det är okej. Okay. No. Men däremot, om man har intimt umgänge och de gör adhan, vad gör man då? Då måste man sluta direkt. Fortsätter man så kallas, då ligger man risigt till. Det fasta är förstörd, du måste fasta 60 dagar. Men yani, man slutar så fort Fajr går in. I detta kapitel så nämns då en hadith från Abi Bakr ibn Abdurrahman, som sa att han och Abi eller Ubay, han och hans far gick in till Aisha radiyallahu anha och Salama. Och sen han nämner en annan berättelse att han Drahman berättade då från Marwan att Aisha och Salama berättade för honom att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade påbörja sin fasta i ett tillstånd av janaba då han hade varit med sin familj. Och sedan så gjorde han ghusl och fastade. Han gjorde ghusl och fastade. Och då så sa Marwan ibn al-Hakam, som då var han var wali, han var typ som ledare och ansvarig för Medina. Han sa till Abdurrahman ibn al-Harith: jag svär vid Allah att du ska gå till Abu Huraira och låta honom höra denna hadith. För Abu Huraira brukade ge fatwa att den som påbörjar sin fasta i ett tillstånd av janaba har ingen fasta. Hans fasta är ogiltig. Han brukade ge fatwa med totala motsatsen. Så Marwan sa då: gå och berätta den här hadithen som du har hört från Aisha och Salama, om att profeten Alisan började sin fasta i ett tillstånd av janaba. Gå och berätta den för Abu Huraira. Nej. Och denna man då, Abu Bakr, sa att han när han berättade att Abdurrahman inte riktigt ville göra detta, för han ville inte att det skulle bli några känslor, negativa känslor mellan honom och Abu Huraira. Men han sa خلاص, jag måste göra det för att Marwan är ledare och han säger att jag ska göra det, så jag gör det. Och han sa spontant, eller det hände att jag träffade Abu Huraira i Dhul Hulayfa, som ligger ungefär 10 km utanför Medina. Det är där man sätter på sig ihramkläder. Och där så hade Abu Huraira lite mark, en mazra, som en trädgård. Och då så berättade Abdurrahman denna hadith för Abu Huraira. Och han sa att jag, om det inte vore för att Marwan hade svurit att jag ska säga detta, så hade jag inte sagt det. Och han nämnde då hadith Aisha och Salama. Och då så säger Abu Huraira att samma sak har jag hört från Al-Fadl, från Ibn Abbas. Wahuwa a'lam, och han är kunnigare. Och i en annan riwaya att profetens fruar är kunnigare, kunnigare än mig. Och här nämner Sheikh Uthaymeen i förklaringen då att detta bevisar att det är tillåtet för en person att påbörja fastan i ett tillstånd av janaba. Och det är också tillåtet för kvinnan att rena sig från hennes period som då slutade innan Fajr, även om hon tvättar sig efter det att Fajr har gått in. Och han säger också att denna hadith bevisar hur måna sahaba var om att känna till islams bestämmelse. Och samma sak, salaf umumen var väldigt måna om att göra det som är korrekt. Då man i denna hadith finner hur de liksom ändrade sina åsikter och kom tillbaka. Och han säger att denna hadith bevisar också att den som har fått sanningen klargjord för sig är skyldig att vända sig tillbaka till sanningen. För Abu Huraira radiyallahu anhu, när han fick veta detta, och hans fatwa brukade vara motsatsen, så vände han tillbaka till denna, till sanningen. Och han erkände att det här var det som var rätt. Och han säger, Sheikh Uthaymeen, att det här är det som är wajib för varje mu'min. Om han får sanningen klargjord för sig, så ska han gå tillbaka till den. Och det har berättats från Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu att han sa: ar-ruju lil-haq khayru min at-tamadi fil-batil. Att gå tillbaka till sanningen är bättre än att framhäda i falskhet. Så en viktig lärdom att sahaba var väldigt ödmjuka, och salaf generellt och ulama generellt, att de kanske har en åsikt baserat på ijtihad. Kanske Abu Huraira inte kände till denna hadith, vilket är det som vi tror. Att han gav ju inte fatwa baserat på att trotsa sunna, hasha lillah, utan han gav fatwa baserat på hans kunskap, gjorde ijtihad. Och det finner vi ibland, att ulema säger ibland någonting, så finner man att men det finns ju hadith som säger motsatsen. Då ger vi ulema ursäkten att de kanske inte kände till hadithen. Eller de kanske ansåg att hadithen var svag. Eller att hadithen var upphävd. Eller den handlar om ett specifikt tillfälle och så vidare. Vi ger dem lärda ursäkt. För det finns ingen lärd man som inte har något fel. Som Imam Malik sa, att varje person har fel. Efter den mannen som ligger i den här graven, Rasulullah alayhi sallam. Han har rätt och han har fel. Alltså varje person efter profeten alayhi sallam har rätt och fel. Det är bara han som ligger här som inte har fel. Och så är det. Ingen människa är ma'asum. Vi har inga yani felfria imamer. Utan de lärda faller in i fel. Men inshallah baserat på ijtihad. Och då ursäktas de. Men vad är det de gör, de lärda? När de får veta att någonting som de har sagt är fel, de tar tillbaka. Och så var de. Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmed. Alla fyra imamer. Och alla islams imamer. Om de fick veta att de gjorde fel, kallas de ändrade sig. Och följde då den korrekta åsikten. Och samma sak åligger också varje muslim. Att man kanske har gjort någonting. Och sen får man veta att någonting annat var bättre. Eller mer korrekt och säkrare. Att det man gjorde innan var fel. Kallas. Jag lämnar det som var fel och gör det som är korrekt. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 23. Bab al-mubasharatu lis-sa'im. Kapitlet att, eller yani, få den fastande smeka, alltså sin fru. Och Aisha radiyallahu anha sa att det är förbjudet att röra könsorganet. Och han nämner här حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. عائشة رضي الله عنها sa här att profeten صلى الله عليه وسلم brukade smeka och pussa när han var fastande, men han kunde kontrollera sig mer än er, eller han kunde kontrollera sina känslor. إربه, إرب kan betyda två saker. Som Imam Bukhari nämner här, Ibn Abbas säger ma'arib, som nämns i surat al-Taha, tror jag det, då Musa nämner att han har yani han utför många olika saker med käppen, behov han har av den här käppen. Ma'arib, han säger haja, betyder yani behov. Ulil irba nämns också i Koranen. Ulil irba yani sahaba sa, den, eller Tawus sa, personen som är förståndshandikappad, som inte har något lust till kvinnor. Yani personen som inte har lust till kvinnor. Så ordet irba kan betyda behov, och det kan också då betyda behov, eller vad kan man säga, behov och sexuella lustar. Så kapitlet, att det är tillåtet för den som fastar att smeka. Och han nämner hadith Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salatu wasalam brukade då smeka och pussa sina fruar då han var fastande. Men hon sa han var då starkare och kunde kontrollera sina känslor och sina lustar bättre än er. Här har också de lärda diskuterat den här frågan jättemycket. Och det kommer också nästa kapitel. Kapitlet om att pussas. Och vi kanske kan läsa det också. Och sen så förklarar vi inshallah ta'ala allting på en gång. Kapitel 24. Bab al-qubla lis-sa'im. Kapitlet att den som fastar får han pussa. Och det har berättats från Jabir ibn Zaid om en person som kollar på en kvinna och får utlösning, att han ändå ska fortsätta sin fasta. Och han nämner där hadith Aisha radiyallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade pussa vissa av sina fruar då han fastade, och sen skrattade Aisha. Och han berättar också hadith Zainab ibnat Salama från hennes moder, som sa att då jag var med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i Al-Khamila, yani på en plats, så fick jag min period. Så jag tog mina speciella kläder som jag hade för dessa tillfällen. Och då så säger profeten al-Islam, vad är det med dig? Har du fått din period? Och jag sa ja. Och jag gick in med honom i Al-Khamila, jag tror det betyder tält här. Och då var hon tillsammans med profeten al-Islam. Och de brukade göra rusul från samma, yani ina, samma tillbringare. Och han brukade pussa henne när han fastade. Och det här är varför författaren nämner hadithen. Han brukade pussa henne när han fastade. Så här kommer då den här frågan. Är det tillåtet att pussa och att smeka varandra när man fastar? Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala säger här att profeten al-Islam då kunde kontrollera sina känslor. För att pussar och att smeka kan leda till al-jima, kan leda till intimt umgänge. Förspel leder till intimt umgänge. Ja. Så profeten al-Islam kunde kontrollera sig att detta inte skulle leda till det andra, till skillnad från andra människor som är svaga, som kanske kommer att det kommer leda till det andra. För dem är det inte tillåtet att pussa eller att smeka. Och han säger att yani förbudet är beroende på personen, hur pass han kan kontrollera sig själv eller inte. Ja. Så han säger att om en person kan kontrollera sig och vet att han inte kommer falla in i intimt umgänge, så är det tillåtet att han pussar sin fru och att han smeker henne. Men om man är svag och vet att man kanske, du kanske kommer leda till någonting annat, så får man inte göra det, då är det förbjudet. Vissa lärda har nämnt här att det har att göra med om man är ung eller gammal. Att det är förbjudet för unga och nygifta, men det är tillåtet för någon som är äldre. Men Allah, det finns inget konkret bevis för detta heller. De haditherna som tyder på detta är inte autentiska. Utan Allah, det har att göra med personens lustar. Och vad som motbevisar det här med ung och gammal är att Aisha var ung när profeten al-Islam pussade henne. När han dog al-Islam var hon 18 år. Så hon var ung. Och om det skulle vara förbjudet för unga, så skulle han inte ha pussat henne. För då är förbjudet ömsesidigt. Utan det har att göra med den här människans lustar. Taib. No. Här finns också det här mashallah mycket fina hadithen. Då Aisha radiyallahu anha sa att profeten alaihissalam brukade pussa vissa av sina fruar då han fastade, och sen skrattade hon. Varför skrattade Aisha radiyallahu anha? Vissa av dem de nämner här i som Fethul Bari, hon skrattade i blyghet. För hon sa att han brukade pussa vissa av sina fruar. Ja? Ba'd azwajihi. Men hon talade om sig själv. Hon talade om sig själv. Så, ja, i tredje person. Så att det var här som fick henne att skratta i blyghet. Yani, för att tala om såna här intima saker. De nämner också att hon kanske skrattade i kärlek till profeten al-Islam. När hon tänkte på den här kärleken mellan dem och han pussade henne. Att det fick henne att skratta. Radiyallahu anha. Mashallah. Vi tar ett kapitel till. När vi ändå är här. Ja. Bab iqtisal as-sa'im. Kapitlet att det är tillåtet för den som fastar att tvätta sig, att duscha eller bada. Iqtisal. Ja. Och ibland så kanske man, men det är klart det är halal att duscha när man fastar. Men saker och ting är inte alltid så. Det finns ibland folk som säger motsatsen. Till exempel, det finns vissa lärda som säger att det är ogillat att duscha när man fastar. Som i Abu Hanifas medhab. Och då är det här Imam Bukhari vill visa motsatsen, att det är tillåtet att duscha och bada när man fastar. Att det är den åsikten som är mer korrekt. Och nämner då bevisen. Och Imam Bukhari börjar detta kapitel med att nämna jättemånga äthar. Jättemånga berättelser eller uttalanden från sahaba och tabi'in och salaf. Och vi kommer att gå igenom dem en efter en. Första uttalandet: وَبَلَّ ibn Umar ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. Ibn Umar blötte ner sina kläder och la dem på sig när han fastade. Han typ doppade sina kläder i vatten och satte på sig dem när han fastade. Så Imam Bukhari använder ibland mycket såna här underförstådda saker. Att om det är tillåtet, då är det också tillåtet att duscha. Om det skulle vara förbjudet att duscha, då skulle detta också vara förbjudet. För i båda fallen så kommer vatten på huden. Och det här är också ett tips om man befinner sig i ett jättevarmt land. Och det inte finns någon air condition. Och det är koket, så kan man göra så här. Och även på natten, att man tar lakan och blöter ner dem. Tar bort vattnet och sen lägger man dessa lakan över sig. Även om det blåser varmt så kommer det kännas som att det är kallt. طيب. نعم. ودخل شعبي الحمام وهو صائم. Det andra uttalandet, Imam Shaabi gick in al-hammam wa huwa sa'im, då han fastade. Vad är al-hammam för någonting? Sauna, bastu liknande med ånga och så vidare. Som fanns, var väldigt vanligt på arabiska halvön förr i tiden. Och fortfarande vanligt i vissa länder som Turkiet, eller hur? Turkisk hammam. No. Så att Shaabi gick in i denna då han fastade. Och det är också att vatten går och kommer på kroppen. Om man tvättar sig. وقال ibn Abbas لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. Ibn Abbas sa: ingen skada är skedd om man smakar från kastrullen eller någonting. Yani att man smakar maten som man lagar. Och det här har nämnts från flera av sahaba, att om man lagar mat så får man smaka på den. Men självklart man spottar ut det som finns i munnen. Och här nämner han också, de nämner förklaringen, vad har detta med duscha att göra? Det är också om det är tillåtet att stoppa någonting som inte är från dig i munnen, då är det också tillåtet att ha det på kroppen. Eller hur? وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. الحسن sa: det är ingen skada i sked om man sköljer munnen och man har vatten på sig för att kyla ner sig. Att man sköljer munnen, och samma sak här, får man ha vatten i munnen och spotta ut det, så får man också ha vatten på kroppen. Och ett tabarrud, att man har, man liksom tar en kall dusch när man fastar för att kunna klara av fastan lättare. Och det här är speciellt i varma länder. Så kan det kännas jätteskönt att ta en kall dusch när man fastar. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. Om någon av er fastar så är det okej att man vaknar upp och har olja på kroppen eller håret och att man har kammat sig. Yani förr i tiden hade man inga hudkrämer, så man brukade ha olja, till exempel olivolja på huden. Och det är faktiskt sunna, många som inte känner till det. Profeten alaihissalam, han sa: ät eller drick av den välsignade oljan och smör in er med den. Och det är då olivolja. Att det är sunna att smörja in sig i olivolja. Bästa hudkrämen, inshallah. Så samma sak här, är det tillåtet att ha olja på huden, på skägget, på håret, så är det också tillåtet att ha vatten. Och det berättas också från Anas radiyallahu anhu att han hade som en litet handfat eller någon plats med vatten som han brukade kyla ner sig i. Alltså han typ doppade sig i detta vatten då han fastade. Och det berättas också för profeten Alayhissalam att han använde miswak då han fastade. Han använde miswak då han fastade. Och Ibn Umar sa att man får använda miswak i början på dagen och på slutet av dagen. Men man ska inte svälja saften som kommer ut från miswaken. Och det berättas också från Atta att om man sväljer den här saliven så bryter det inte fasta. Och det berättas från Ibn Sirin att han sa att det är okej med att använda en fuktig siwak. Och då så sa man, men den smakar ju, den smakar miswak. Och då så sa han att vatten har också smak när du sköljer munnen med vatten. Och det är också här att om det kommer som saft från miswak, då används det då som liknelse när det kommer till just det här med vatten. Och det kommer komma senare kapitel om just siwak, då dessa saker kommer att nämnas. Och det har också berättats från Anas och Al-Hassan och Ibrahim att det är okej att den fastande använder kuhul. Att han använder som det här kuhul i ögonen. No. Och här nämns också hadith Aisha radiyallahu anha, och det första hadithet som nämns i detta kapitel, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade påbörja sin fasta i Ramadan vid fajr i ett tillstånd av janaba, och han brukade duscha in. Alltså han brukade då göra ghusl. Men han gjorde inte ghusl från hulm, från en våt dröm, utan det var från att han hade haft intimt umgänge med sin familj. Och det var hadithen som vi nämnde innan. Att om profeten alaihissalam började sin fasta i janaba, så måste han ha duschat, eller hur? Han måste ju ha duschat när han fastar. Så det är ett klart och tydligt bevis på att det är tillåtet. Ja. Och också en faida här, min rejri hulumin, utan att ha fått en våt dröm. De flesta lärda säger att profeten alaihissalam får inga våta drömmar. Profeten får inga våta drömmar, för att våta drömmar kommer från shaitan. Och profeten alaihissalam är skyddad från mardrömmar. Och han sa också den autentiska hadithen att mina ögon sover men inte mitt hjärta. Så shaitan kan inte komma och leka med honom i sömnen. Ja. Ja. Och han nämner också här samma hadith som vi nämnde innan, då man frågade Aisha om detta, och hon vittnade om att profeten alaihissalam påbörjade sin fasta i ett tillstånd av janaba. Ja. Och det berättas också från Umm Salama samma sak. Ja. Så i alla fall, det är helt okej att duscha när man fastar, men man ska undvika självklart att vatten kommer in i halsen eller näsan, så att man sväljer det. Men även om det skulle ske ofrivilligt, så bryter det inte fastan. Och det är nästa kapitel kommer tala om just det här med att om man får in någonting i munnen ofrivilligt eller av glömska, så bryter det inte fasta. Wallahu a'lam. Och vi avrundar därför idag och lämnar utrymme för lite frågor. Barakallahu fikum.